Från första Johannes, det första kapitlet och från den första versen. Det vi har hört från början, det som var från början, det vi med egna ögon har sett och det vi har skådat och rört med våra händer vid, om det vittnar vi, om livets ord. Därför att livet uppenbarades och vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern, men som uppenbarades för oss. Vi har sett det och hört. Det vi har sett och det vi har hört, det förkunnar vi för er, så att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här skriver vi till er för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det här är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset på samma sätt som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig att du får stilla oss inför ditt ord. Herre, vi ber som Julia sa, Herre, hjälp oss att förstå dig lite mer. Herre, öppna våra ögon, Herre, från det, och låt oss lyfta blicken lite grann från det som ockuperar oss så mycket, Herre Jesus, vårt vardagsliv, alla de bekymren och alla de sakerna som finns mitt i vår vardag. Herre, låt oss få stanna upp en stund. Sätt oss ner som Maria en gång gjorde vid dina fötter och lyssna till det du har att säga. Vi ber om den förmånen, om det privilegiet den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Härligt att få dela en sommarsöndag med er. Man är speciellt glad att vara i livet idag, eftersom jag hoppade fallskärm igår. Så känner man att livet är extra dyrbart en dag som denna. Idag kommer jag att avsluta min serie som jag håller på med en stund, som heter Bli den du är. Det blev hela 10 avsnitt av den också. Jag hade inte tänkt att den skulle bli så lång när jag började, men den bara växte och växte. Så det blev 10 avsnitt och idag ska vi avsluta den. Men innan jag börjar på med den, så behöver jag tala till dig lite grann. Därför att ska det här gå nu, så måste jag ha din fulla uppmärksamhet. Och det betyder att du måste komma ut ur din semesterkoma. Annars kommer inte det här att fungera. Så nu du som har haft semester, så dags att komma ut ur semesterkoman. Och så ber jag om din fulla uppmärksamhet en liten stund här. För det här behöver du lyssna till. Både din hjärna och ditt hjärta, för att du ska få någonting ut av det här. Det blir lite grann som jag ska lite grann repetera, bara lite grann från den nionde delen, så att också du som inte var med då har möjlighet att följa med. Och det blir på samma sätt då, det blir till de stora penseldragen. När man lite grann ska avsluta sin förkunnargärning, så glömmer man bort de här petitesserna och man fokuserar på de här stora och viktiga delarna. Så det blir det idag. Jag skulle lite grann vilja ta dig från på något sätt de här alla detaljerna och alla de här små grejerna som vi håller på med, och lite flytta oss upp på stora scenen. Ni vet, på teatern så finns det ju lilla scenen. Då är man nära och då är det mycket detaljer. Och så finns det stora scenen som man kan gå på, och då är det de stora pjäserna. Idag kommer en stor pjäs här för dig, så häng med. Därför att när vi talar om att bli den man är, så handlar det lite grann om våran tro. Och jag skulle vilja lägga våran tro i ett lite större perspektiv. Inte bara det här, Jesus hjälp mig nu när jag har matteprov. Som vi kan be, eller Jesus hjälp mig nu när jag har den här anställningsintervjun. Ni vet de här panikbönerna som vi ibland ber. Så lite grann längre bort från det. Inte heller, Lord won't you buy me Mercedes-Benz. Alltså inte de här bönerna, utan lite grann större. Är ni med så långt? Bra, lägger du på min presentation så svartnar det där på rutan och det är helt som det ska vara. Jag vill lite grann tala om våran världs, eller din och min världsbild. Inte första hand om kristen verksamhet, utan mera om det liv som vi läste om här i första Johannes. Det liv som finns i och som finns med Kristus. När vi talar om den här titeln att bli den vi är, måste vi fråga oss den frågan, vem är vi då? Och för att förstå vem vi är, vem vi egentligen är, så behöver vi som vi sa förra gången gå tillbaka lite i tiden. Och vi behöver gå tillbaka tillräckligt långt för att se vem vi egentligen är. Vi ska inte göra någon arkeologisk utgrävning här, så var inte orolig. Vi ska gå tillbaka ända till Adam. Vi ska gå tillbaka till våran tids början. Och jag har ritat en sträcka, det blir inte Linus på linjen som är orolig. Det här heldragna sträcket är våran tid som vi lever i som människor. Och på båda sidorna av sträckan så finns det sån här punkterat sträck, punkter, och det är evigheten. Den bryr vi oss inte så mycket om nu, för den förstår vi ändå inte så mycket av. Så den bryr vi inte så mycket i. Utan vi ska tala om den här linjen mellan de här punkterna. För där, om vi går till början av den, så ser vi Guds tanke. Om vi går till början så ser vi skapelsen. Vi ser hur Gud skapar allting. Vi ser hur allting var perfekt. Vi ser hur allting var fullkomligt. På det sättet att Gud hade en otvungen fungerande gemenskap med den han hade skapat. Med både sin skapelse och de människor som han hade skapat. Här ser vi Guds originalplan. Vi ser ju inte så mycket av den. Därför att vi var ganska snabba att strula till det. Det är som ett blad i Bibeln, brukar jag säga. Först har vi ett blad, då var det bra. Sen är det alla de där 1200 sidorna. Jag vet inte hur många sidor din Bibel har. Men 1200 sidorna då vi strular till det innan det blir bra igen. Men om vi går tillbaka dit så ser vi vem vi egentligen är. Vi ser en Guds gemenskap där Gud vandrar med oss. Vi ser, som vi sa förra gången också, vi ser att det är en tillvaro som inte är driven av skam. Inte tv-serien skam då, utan den är inte driven av skam, den är inte driven av skuld. De gjorde inte saker därför att de måste eller därför att de var tvingade till. Det fanns ingen skam, det fanns ingen skuld. Det fanns en harmoni med naturen. Det fanns en harmoni mellan man och kvinna, talar vi om. Som hela vår världshistoria är ett enda stort exempel på en disharmoni. Så i början var det fullständigt harmoni. Vi kan säga att det var ett paradis. Det var ett paradis av enhet och gemenskap. Sen kommer synden in ganska snabbt. Och det är i synden som vi på något sätt tappar bort de vi är. Det är i synden som vi tappar inte bara bort gemenskapen med Gud. Utan vi tappar också bort vem vi själva är. Därför att så är det med mänskligheten. När mänskligheten förlorar Gud, som är alltings på något sätt nav, så förlorar vi också allting annat. Hänger du med? Så vi förlorar det. Efter det så har vi varit vilsna. Det kommer en parentes. Som, ser du sådär? Ser du? Ja, du ser nog va? Annars kan du ta en kikare eller fråga grannen. Vad ritar han där nu? Så då ser du det. Vi var vilsna. Vi blev i konflikt med vår omgivning. Vi blev också i konflikt med varandra. Och alla de här sakerna, det som Gud hade tänkt som en gemenskapslinje, det förändras nu. Och så blir det så här. Det blir man mot kvinna, det blir jude mot hedning, det blir slav mot fri, det blir rik mot fattig. Alla de här på något sätt stridslinjerna kom till när vi hamnar in i den här parentesen. Och vi är ju födda och uppvuxna, det kommer någonting förstår du säkert också där mitt i. Eftersom en kyrka har du kanske en aning om vad som kommer där. Vi kommer dit lite senare. Men det som Gud hade tänkt som en enhet. Det blir nu konkurrens. Det blir nu konflikt. Och vi som är födda på något sätt och lever i de här linjerna. Vi har lite svårt att förstå den här enheten. För det här. Vad ska vi se? Det här. Det är det enda de flesta av oss har sett. Okej? Okay? Det som Gud hade tänkt att vara gemenskap blir splittring och söndring. Det är det som Bibeln kallar synd. Synd är inte först och främst någonting som vi gör en syndakatalog. Utan synd är att gemenskapen bryts. Gemenskapen mellan Gud och människa och gemenskapen människor emellan. Parentesen som vi har ritat här, den får sin början. Men sen kommer, jag fortfarande in i introduktionen, därför går vi lite snabbt framåt. Sen kommer Kristus. Och så står det så här i andra Korinterbrevets 5:e kapitel. Nu ska jag läsa två bibelställen, lite längre bibelställen för dig. Så fortsätt att hålla din uppmärksamhet. Andra Korinterbrevet säger Paulus så här i det 5:e kapitlet. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människor deras överträdelser utan har anförtrott oss med försoningens ord. Vi är alltså sändebud från Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber och Kristi vägna, låt er försonas med Gud. Han som inte visste av någon synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så här ser du att i vår historia så har det här korset en otroligt central plats. Det som på något sätt förstördes, det får nu en annan inriktning. Eller som Efeserbrevet 2 säger så här. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och ni kallades oomskurna av dem som kallade sig omskurna. Med den omskärelse som är på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Därför att han är vår frid. Han som gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren, alltså fiendskapen, i sin kropp. Har han satt lagen ur kraft med all dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda, alltså det som var splittrat, till en enda ny människa och skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit för att förkunna frid för er som var långt borta och frid för de som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är vi inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Det som splittrades i synden, det förenas i Kristus. Okej? Okay? Det som gick sönder när människan väljer att gå sin egen väg. Och det som hela, om vi läser gamla testamentet, genom olika sätt, när Gud försöker nå människorna, så märker man att det hela tiden misslyckas på ett sätt. Gud misslyckas inte, men vi misslyckas. Därför vi kan aldrig nå upp, vi kan aldrig återvända på något sätt tillbaka till den här, före den här parentesen. Men det gör Jesus. Så här ritar vi då ett streck, men vi lever fortfarande i en fallen värld. Eller hur? Det borde inte vara newsflash för någon enda av oss. Om vi lite grann tittar runt omkring oss så vet vi att vi lever fortfarande i en fallen värld. Och vi, nu vill jag tala till dig också som tror på Gud, som kallar dig en troende. Vi kan fortfarande, eller vi lever fortfarande på ett sätt i en fallen värld. Därför tog inte jag bort de här gröna, eller vad de nu är för färg, de här sträckorna. Utan vi kan fortfarande leva i den här splittringen. Eller hur? Du som är här och tror på Gud, visst är det så? Du kan fortfarande leva i den här splittringen. Det finns fortfarande saker i ditt liv som kan gå sönder, som misslyckas, som fast trots goda intentioner så når du inte ända fram, utan det går helt enkelt sönder. Så på ett sätt så har då jag ett val att göra. Att leva efter det gamla som finns här. Det är det som Bibeln kallar den gamla människan. Även om vi nu talar om livet efter korset, så kan vi antingen leva efter den gamla eller efter den nya människan. Även efter du har tagit emot Jesus Kristus som frälsare i ditt liv, så kan du fortfarande leva efter den nya eller den gamla människan. Romarbrevet 8:13 så skriver Paulus så här. Att om ni lever efter köttet, det här är ju inte Österbottens kött eller någonting annat, utan att köttet, när Bibeln talar om köttet så talar det om den gamla människan, alltså den splittrade, den söndriga människan. Om ni lever efter köttet, då kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, så kommer ni att få leva. Det där är ju ett komplicerat ord, eller hur? Vad betyder det? Det är det du ska fråga dig när du läser Bibeln. Du ska inte bara läsa den som Kalle Anka, utan du ska fråga när du läser. Vad betyder det här? Vi ska se lite längre fram, men vi ska fullborda den här bilden innan vi kikar på det till slut här. Därför att en sak är säker. Att det kommer att komma en dag när den här dualismen, det blir på något sätt en dualism, vet du vad en dualism, alltså någonting som är, det är två saker som finns samtidigt. Det här tjocka strecket och de här gröna sträckorna, de här sakerna som finns samtidigt, men det kommer att komma en dag när den här dualismen, alltså den här fallna världen och det som jag har valt att kalla då livet i Kristus, när det ska ta slut. Och det kallar Bibeln då för återkomsten, eller den här tidens slut, eller Jesu återkomst, eller vad du väljer att kalla den. Det står i Apostlagärningarna, det första kapitlet och den nionde versen så här. Det här är lärjungarna som är med Jesus på berget efter han har uppstått. Och Jesus tas upp till himlen, så står det, när de hade sett det här, när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg på himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem och sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den här Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Här ser du direkt Jesus tas ifrån lärjungarna. De måste ju ha varit totalt knäckta. De har egentligen fått tillbaka honom från att han uppstått från de döda. Och så tas han upp. Direkt de på det sättet kan man säga förlorar Jesus igen. Så kommer änglarna och säger han kommer att komma igen. Första Korinthierbrev. Är det okej att vi läser Bibeln här? By the way. Ja, det man måste kolla. Första Korinthierbrevet 15 kapitlet, så står det så här. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av dem som har dött. Eftersom döden kom genom en enda människa, kommer också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Sen kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern, efter att gjort slut på allt välde, varje makt och kraft. Därför att han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Sen, som den sista fienden, berövas också döden sin makt. För allt lades under hans fötter. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig, den som har lagt allt under honom, så ska Gud bli allt i alla. Det som händer här, det som händer i den här texten, det är att parentesen tar slut. Ni vet att varje matteformel, ni som har använt med Excel kanske, någon har programmerat i Excel, någon har kanske gjort det i skolan och vantrivdes med det. Men du använder Excel och så skriver du en formel och skriver en parentes och så glömmer du att lägga parentesen slut, åtminstone i den gamla versionen av Excel, då blir det error. Därför att en parentes har ju en början och så har den ett... Exakt, bra. Jag bara kollade med att semesterkoman har släppt. Alla parenteser har en början och ett slut. Så också den här parentesen som vi kan kalla syndaparentesen eller söndrighetens parentes. Den kommer att ta slut. Det här är inte sån här spökhistoria. Utan varje kristen människa väntar på den här dagen. Varje människa egentligen längtar efter den här dagen. Efter en dag när det onda upphör. Längtar du efter det? Jag tycker det onda är helt chill. Va? När vi längtar efter en dag när det onda upphör. Vi längtar efter en dag när det onda upphör runt omkring oss. Men för att vara riktigt ärliga. För att vara riktigt ärliga. Så längtar vi också efter den dagen när det onda i oss inte längre finns där. Eller hur? Eller lever du i en sån verklighetsflykt att du tror att det finns inget ont i dig? Då behöver du vakna upp till en verklighet. Du kan fråga människor runt omkring dig, speciellt de som känner dig längre tid, så vet att det finns inte. Det är inte bara allt guld som glimmar, inte ens i dig. Så varje människa längtar naturligtvis efter en dag. Varför längtar man efter en sån tid när det onda är bort? Jo, för att det är det vi egentligen är. Hänger du med? Vi är inte skapta för ondska. Vi är inte skapta för splittring. Vi är inte skapta för söndring. Utan vi är skapta för helhet. Vi är skapta för harmoni. Vi är skapta för kärlek. Vi är inte skapta för hat. Hat river sönder oss. Bitterhet drar ner oss. Medan kärlek, gemenskap och enhet bygger upp oss. Den dagen längtar vi efter. Om den här aspekten, därför vill jag måla upp den här bilden åt dig. Om den här aspekten faller bort ur våran tro, så händer det någonting med våran tro. Om den här aspekten faller bort, då blir våran tro bara någonting inomvärldsligt. Hänger du med? Då blir den på sin höjd en ideologi som bidrar till goda värderingar. Vet du att kristen tro handlar inte bara om goda värderingar. Kristen tro handlar inte bara om dygd. Det är inget fel på dygder. Det är inget fel på goda värderingar. Det är bättre med goda värderingar än dåliga värderingar. Men om den här biten faller bort, då blir det bara en ideologi. Och kanske oftare än sällan bara också ett religiöst beteendemönster. Man lär sig att bete sig rätt. Varför då? Jo, för att man ska det som en god kristen. Varför då? Det här tror jag är viktigt. Men därför att när Petrus får den här frågan av Jesus, ni vet när Jesus har talat lite, ett litet besvärligt budskap och nästan allihop stack från honom, så säger Jesus åt Petrus, ska ni också lämna mig eller vill ni också gå? Då säger Petrus, herre, till vem ska vi gå? Du har ju det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Men hur kommer det då att bli? Får man spekulera i kyrkan? Va? Ja, man får nog spekulera, men då måste man säga att det är spekulation. Okej, okay. Så nu ska vi spekulera lite. Inte bara spekulera, jag tror jag har rätt förstås. Det är en helt annan sak. Hur kommer det då att bli när han kommer? Hur kommer det att se ut när han kommer? Hur kommer det att se ut när parentesen stängs? När det som står i 1 Korinthierbrevet 15 som vi just läste. Som den sista fienden blir berövas döden sin makt. Hur kommer det att se ut då? Jo, jag tror så här. Jag tror att det kommer att bli som det var. Så tror jag. Du får ju tro annorlunda, men det är jag som predikar nu. Varför tror jag så? Jo, jag tror så därför att Gud får alltid rätt. Parentesen var inte i sig Guds påfund. Utan parentesen var en konsekvens av vårt handlande. Det var det här Gud skapade. Det var det här Gud formade. Visste inte Gud om det? Jo, absolut. Gud vet allt. Så han visste om allting. Men jag tror att om du tänker, vad händer? Jesus kommer tillbaka. Kommer vi till vingar och grejer? Nej, jag tror du kan ta det ganska lugnt. Jag tror att det kommer att bli som det var. Jag tror att det kommer att bli på nytt gemenskap där Gud vandrar otvunget med oss. Jag tror på nytt igen vi kommer till en tillvaro där det inte finns någon skam. Jag tror på nytt igen att vi kommer i en harmoni både med naturen och med människor runt omkring oss. Jag tror att man och kvinna kommer att leva i total harmoni på det sätt som Gud hade tänkt när han skapade oss. Jag tror att det kommer att bli som paradiset han skapade. Så tror jag att det kommer att bli. Det här är den världsbilden. Och nu kan jag säga så här. Nu är introduktionen klar. Okay. Så nu har jag 15 minuter på mig att ge dig mitt budskap. Därför att frågan blir. För det här, om man talar om klassisk kristendom så är det ungefär så här man tänker. Eller hur? Det här är inga sån stora uppenbarelser och så vidare. Det här är Bibeln full av. Det här berättar Bibeln om. Men då blir min fråga till dig. Hur är det nu då med dig? Vi tar bort lite krummelurar ur den här bilden. Är det nu så då att vår uppgift eller vår plats blir bara att vänta att Jesus ska komma tillbaka så blir det bra? Ska vi klä oss i vita dräkter och gå upp på taket? Du behöver inte klä dig i vita dräkter, men du kan gå upp på taket för det ska börja sopas lite innan de här takläggarna kommer. Så har du för lite att göra så kan du göra det. Nej, vad är vår situation här och nu? Nu kommer jag att ge dig, nu ska jag varna dig. Nu kommer jag att ge dig extremt goda nyheter. Ja? Vill du ha dem? Vi säger inte amen ändå. Nej, okej. Okay. Det där var en sån där retorisk fråga. Ska vi bara vänta? Nej, det är nämligen så här. Att här kommer Bibelns budskap. Bibeln har ett budskap i Nya Testamentet som heter i Kristus. Det finns ett sätt att tänka som Bibeln presenterar just som det. I Kristus. Och jag ska berätta lite grann för dig vad det betyder och vad det har för konsekvenser för dig och ditt liv där du är just nu. Vad det betyder för din och min vardag. Därför att fast vi lever efter korset så lever vi ju fortfarande inom parentesen. Eller hur? Är du med så långt? Vi lever inom parentesen. Vi lever i den här brustna och bristfälliga världen som både finns runt omkring oss och som vi under de här sista åren i Sion också har lyft fram på ett speciellt sätt som också finns i oss. Både också som troende människor så är vi präglade av den bristfälligheten, den ofullkomliga bilden. Vi lever fortfarande inom parentesens klamrar, även om vi lever efter korset och efter försoningen. Men lyssna här nu. Genom frälsningen och i och genom Kristus har jag faktiskt en möjlighet. Och inte bara jag, utan också du. Du är så extremt privilegierad så du har ingen aning, din lilla rackare, hur privilegierad du egentligen är. Därför att du har nämligen möjlighet att umgås med någon som är utanför parentesen. Du behöver titta omkring det här. Det kan jag säga, vem är han? Du behöver inte titta här heller, inom parentesen här. Det är vi allihop. Men det finns någon som i evangeliet till oss kommer till oss utanför parentesen. Det finns någon som jag, varje gång jag ber, jag hela tiden du har gemenskap med honom. Så har du med gemenskap med någon som inte är påverkad av saker som finns inom den här parentesen. Du kan på daglig basis Genom bön, genom Bibeln, genom din relation till Jesus Kristus, så kan du ha gemenskap med honom som inte är präglad av allt det elände som du ser runt omkring dig och en del elände som du också har i dig. Varenda dag kan du ha gemenskap med honom som är utanför de här bristerna. Du behöver inte vänta tills du kommer hit. Du behöver inte vänta tills allt är klart. Utan på grund av Jesu Kristi kors, på grund av att det fanns någon som var utan synd, alltså någon som var utanför parentesen, för innanför parentesen är vi alla befläckade med synden. Men det fanns någon som kom utanför parentesen och som var villig att dö för våra synder. Hans namn är Jesus Kristus, och han kan du ha gemenskap med. Det kommer att bli ännu lite bättre, jag lovar. Du ser lite förvirrad ut, men det är lugnt. Du får bara låta det sjunka ner. Det står så här. I Johannes, alltså det blir inte bättre än, men det blir bättre snart. Johannes, det 14 kapitlet och den 30 versen. Så här säger Jesus om sig själv. När han talar till sina lärjungar. Så säger han om sig själv så här. Jag ska inte säga er mycket mer. För den här världens första är på väg. Men han har ingen makt över mig. Det står ännu lite tydligare, 1917 års översättning. Så står det så här. För den här världens första kommer. Och så säger han så här. I mig finns ingenting som tillhör honom. Tänk att kunna säga, det där kan ju inte jag säga. Tyvärr, jag skulle vilja göra det. Jag skulle vilja kunna säga det. I mig finns ingenting som tillhör den här världen eller den här fienden. Men Jesus kan säga det. Jesus är fullständigt opåverkad av all ondska som finns runt omkring. Det finns ingenting sånt i honom. Därför kan du ha en vän som har fullständigt rena motiv. Har du tänkt dig det? Du kan ha en vän som inte har några baktankar annat än ditt bästa. Du har möjlighet att umgås med en person som har bara goda tankar om dig. Va? Jag menar, bättre sällskap får man leta efter, eller hur? Vi talar mycket om vänskap och relation i den här församlingen. Och det kommer att fortsätta med. Men vi vet att vi alla är bristfälliga. Vi vet att vi inte alltid räcker till. Fastän man skulle vilja räcka till för sina vänner, så gör man inte. Men det finns en som är helt tillräcklig och som aldrig har en enda ond tanke för dig. Varför? Jo, därför att han inte är en del av parentesen. Du kan säga, då du läser om Jesus, så kan du tycka, oj vad han är annorlunda. Va? Han reagerar annorlunda. Jo, det är klart han reagerar annorlunda, därför att han är inte en del av parentesen. Jag menar, vad jag försöker måla för dig. Det är så här, vet, vi har ju våra religiösa plikter, så att vi ska be och vi ska läsa Bibeln och säga, åh, vad ska jag be, ska jag läsa Bibeln? Du vet, tänk istället på det här sättet, att du får umgås med den enda person som inte är befläckad av det som finns runt omkring dig. Du får umgås med honom, så du vet, det goda i kråksången, det är ju det också, att det man umgås med blir man lik. Har du sett en gammal farbror som är ute och går med en sån där, med en bulldog någon gång? Ja. Man får bara fundera på släktskapet. Det är så. Nämligen, Jesus är annorlunda. Därför kategoriserar jag mig, nu ska jag inte tala om dig så du blir ledsen. Men jag kategoriserar mig ibland nästan som ett pucko. Att hur i hela friden, om du inte visste det så är jag pastor. Ja. Jag läste min bibel. Och ändå märker jag på mig själv att jag kan gå dagar och det bara suger. Det där kanske inte du känner dem, men jag är en sån här känslomänniska. Nej. Jag kan gå omkring dagar. Det bara suger, jag har inte lust med någonting. Och så är det mitt i allt som han knackar. Hej, jag är här. Får sätta sig ner och umgås med honom som inte överhuvudtaget suger. Va? Få umgås med honom, inte som en sådär, inte som en sådär retsamt, sådär, glättig typ. Man kan bli arg på sådana också, vet du. Va? Men en sådär genuin typ. Genuin typ. När du kommer och du har ett problem, så här, ja, men det här löser vi. Va? När du kommer till honom, när du kommer till honom och säger, ja men nu har jag misslyckats. Så här, ja men vi tar nya tag. Ja. Umgås med en typ som aldrig någonsin lyfter fram något enda felsteg i din historia. Ja. Har du några sådana? Skelett i garderoben. Ja. Man får inte hålla hårt i dörren så att den strittar upp. Det finns ett och annat. Men du umgås med en som aldrig lyfter upp misslyckanden som du har bakom dig. Utan alltid pekar på framtiden. Alltid ser det goda i dig. Alltid lyfter upp, alltid uppmuntrar, alltid har ett gott ord. Att få umgås med honom, det är helt extremt. När du umgås med honom så har han makt att förvandla dig. I Kolosserbrevet, det första kapitlet och den 27 versen står det. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. När Bibeln talar om härligheten, för det som inte var en bibelläsare, när Bibeln talar om härligheten så talar de om det här. Det talar om den härlighet som ska komma. Alltså det som på något sätt, när synden är döden, när ondskan är bruten, det är härligheten. Okej? Okay? Så vad är det då som är hoppet om den där härligheten? Och inte hoppet här, utan hoppet här där pilen slutar, där är du just nu. Jag säger, det här är ingen eskatologisk redogörelse för hur nära Jesu tillkommelse är. Många har försökt på dem och den funkar inte. För Jesus sa, bryr inte om sånt. Men i alla fall. Så här så finns det ett hopp om den härlighet som kommer där. Och vad är det hoppet? Jo, att Kristus är i dig. Jag sa att du skulle bli bättre. Därför att när du har tagit emot Jesus så har du faktiskt hans liv på din insida. Och om du kommer ihåg vem han var, han är den som är utanför parentesen. Han är den som inte är påverkad av det här som vi har runt omkring oss. Hans, nu är det risk att det blir starkt här. Hans liv har du på din insida. Det är det som Bibeln talar om när Bibeln säger att du blir född på nytt. Du är inte bara du en slarv och en slusk. När du har tagit emot Jesus så har hans liv fötts på din insida. Alltså han som är prototypen av det som ska komma. Han som är bilden av det som en gång var. Här, mitt in i parentesen, så finns det ett hopp om härligheten. Därför att Kristus bor i dig. Va? Att bli frälst, det är inte bara att säga, ja, jag blev nu frälst. Att bli född på nytt, det är det att hoppet om att det kommer att gå vägen för dig, det föds när du blir född på nytt. När du tar emot Jesus Kristus så föds det här in på din insida. Du har faktiskt hans liv på din insida. Du får Kristi liv. Alltså det här livet, ursäkta att jag repeterar mig nu, men det blir lite muskelminne för dig här nu. Du får Kristi liv, alltså livet utanför parentesen, planterat på din insida. Varje gång som du umgås med honom. Varje gång du umgås med honom, om det är så en suck till bön. Inte ens välformulerad överhuvudtaget. Utan du bara delar någon tanke med honom. Varje gång du umgås med honom så växer det här livet på din insida. Och utvecklas. Och när det gör det, så tränger det undan det smutsiga, det bristfälliga, det kortsiktiga, det själviska, det misslyckade livet som tillhör den gamla naturen, alltså livet innanför parentesen. Det som påverkar var och en av oss. Men när vi umgås med honom, så kommer det livet som han har lagt på vår insida att växa till. Det är klart att inte måste du be. Inte måste du läsa Bibeln överhuvudtaget. Jesus älskar dig inte mer för att du läser Bibeln. Han älskar inte mer för att du ber. Men om du ber, om du tillbringar lite tid tillsammans med honom, så kommer han att påverka dig. Och det liv som han har, det kommer att påverka dig. Det är det du ser skillnaden på. Om du går hem, jag påminner många gånger, någon kanske har gjort det. När du läser Romarbrevet 7 och Romarbrevet 8. Romarbrevet 7 så klagar Paulus över det gamla livet, över hur han försöker göra bättre, hur han försöker göra det som är gott, men han misslyckas. Och han försöker. Rombrevet 8 säger han, så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Va? Varför? Jo, för att när du umgås med honom så finns det ingen skam. Kyrkan har varit förknippad med skam och skuld. Men kyrkan har inte fått det av Jesus. Därför att Jesus är aldrig förknippad med skuld och skam. Han är förknippad med försoning, med framtid och med hopp. Sån är han. Och när du umgås med honom så blir du sån. I Kristus, vad är det som händer? Bibeln talar om en väldoft. Det luktar gott när du är med Kristus. Varför? Jo, för att det inte är befläckat av förbannelsen. När livet i Kristus, alltså det som vi hade i Eden, är det som erbjuds dig. Tror du då, för det är det här som kallas nåd nämligen. Det som vi också har talat om väldigt mycket. När det här livet erbjuds dig, tror du att du då uppfylls av en längtan att gå ut och smutsa ner dig igen? Ja? Vi är alla vuxna här i princip. Du har prövat på synd. Du vet ungefär hur den funkar, eller hur? Hallå? Då kan jag tala jag-budskap då, om du tycker att det är lite förlegat. Jag har prövat på synd. Jag vet hur den fungerar. Jag vet att den är ytterst destruktiv. När jag har umgåtts med honom, när jag har fått nåd, när jag har blivit befriad från skam, så har jag ingen längtan efter att gå ut och smutsa ner mig igen. Utan jag fylls av en längtan. Det här livet, det måste jag få tag på. Att identifiera sig med den nya skapelsen i Kristus Jesus. Det här är de vi är. Jag hoppas du förstår det. Det här nya livet i Kristus. Det är som inte en teologisk term. Utan det nya livet i Kristus, det plockar, han fanns ju förstås före den här parentesen, han fanns före skapelsen, han har alltid funnits, han kommer alltid att finnas, det är inte, på det sättet är det inte bild. Men det nya livet i Kristus, det kommer han med som en bild av, det är det här du egentligen är. Du är inte egentligen en ond människa. Du är inte egentligen en bitter människa. Du är inte egentligen en människa som längtar efter att smutsa ner dig i orenhet, i skvaller och förtal och så vidare. När han kommer till dig så påminner han dig om att det är den här du är. Det är det här du är skapt till. Det är det här du är skapt för. Därför är alltid synd destruktivt. Får jag bara några få minuter så ska jag lova att säga amen. Därför är synd alltid destruktivt. Därför synd är inte en moralisk lista från Gud. För att han ska tycka att du beter dig rätt. Synd, det är saker som bryter ner den du egentligen är. Och du kan lägga hur mycket ursäkter du vill, att ja, men det är religiöst eller det här. Synd i kontexten orenhet, förtal, ovänskap och så vidare. Du kan säga, ja, men jag har rätt, du har inte rätt överhuvudtaget. Synd drar alltid ner dig. Synd flyttar dig och förvandlar dig till att bli den du inte är. Det är därför när du träffar Jesus, när hans liv föds på din insida, så börjar du en resa på att på nytt igen bli den fantastiska, underbara individ som Gud har skapat. Det här är de goda nyheterna. Det här är nyheten för dig, att det inte är kört. Det är inte slut. Det spelar inte någon roll hur ditt liv har varit. Det spelar inte någon roll vad dina omständigheter har varit. Det spelar inte någon roll vad du har varit med om. När Kristus kommer till dig så för han med sig en fläkt från det liv som vi förlorade och från det liv som vi är på väg till. Jag längtar efter den här dagen. Men jag längtar också efter att här i den här tiden få en fläkt av det livet i mitt liv, så att jag ska kunna ge vidare åt människor runt omkring. Därför blir, som Julia predikade här när hon senast predikade i Sion, så blir din och min uppgift att bli kvar hos honom. Eller som Julia läste i Bibeln, förbli hos mig. Bli kvar hos mig. Därför att Petrus, det är det som Petrus säger, till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livet. Därför blir församlingsliv, vi har talat om det mycket, en påminnelse. Vi påminner varandra, kom ihåg, bli kvar hos honom. Kom ihåg, låt han påverka dig. Kom ihåg, låt inte människors ord, låt inte dina egna ord av dömande och fördömande prägla dig. Bli kvar hos honom. Om det är så i ditt liv att det är länge sedan du har varit hos honom, eller om det är så i ditt liv att du aldrig har varit hos honom, så kan jag berätta för dig, den dagen du kommer tillbaka eller den dagen du kommer för första gången till honom, så är det bara goda ord. Det är bara goda ord. Det är bara ord av framtid och det är bara ord av hopp. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstling av de som har dött. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som först, den första, och därefter när han kommer de som tillhör honom. Sen kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern, efter han har gjort slut på varje välde, varje makt och varje kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden också sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Och så ska Gud